I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det kan vara anledning att rannsakande fråga sig hur det ser ut med andens frukt i en kyrka som firar andens utgjutande denna pingstdag. Och aposteln säger att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Lägg märke till att det inte står andens frukter, utan andens frukt i singular. Det vill säga Guds, glädje, frid, tålamod är inte egentligen olika frukter, utan det är del av en och samma frukt. Vi skulle kunna säga olika smaker av denna enda frukt, andens frukt. Det betyder att det går inte att nöja sig med 6 av 7, även om det låter väldigt bra. Och så tänka om sig själv att nu har anden burit mycket frukt i mitt liv. Nej, andens frukt är en frukt. Så är det så här att självbehärskning helt saknas, så saknas andens frukt. Det går inte att då kompensera med de 6 andra och tänka att ja, men det här ska väl ändå vara ett tecken på andens frukt i mitt liv. Då kan det ju vara så här att du i både dina egna ögon och i andras ögon är till exempel en vänlig person. Vänlighet var ju en av de här smakerna. Men då är det inte så här att anden liksom sitter på axeln och klappar dig där. Utan han har snarare fullt upp med att komma in i ditt hjärta och i de rum som du kanske helst inte vill öppna, som du inte vill kännas vid, och där din kraft och där ditt mod är som minst och som svagast. För det är ju där han vill vara närvarande och läkande på den ömma punkten. Den är öm av en anledning. Och där det är så torrt och så fruktlöst och så krampaktigt, det är ju där han, denna levande källa, vill komma in och vara närvarande med det levande vattnet. Han är tröstaren just där som du har anledning att sörja och också sörjer över. Och han är hjälparen just där du måste ropa: vem ska hjälpa mig? Vem kan hjälpa mig? Anden kommer aldrig liksom att fokusera på den vänliges vänlighet, utan på bristen på självbehärskning, om det är det som saknas. Där får han kanske inte vara i ditt liv, i mitt liv. Men där behöver han vara och där vill han vara. Och han lämnar oss inte i ro med det där, utan han manar, knackar, ber. Och kanske också genom livets skola gör oss små och insiktsfulla om att här är den heliga ande och knackar på. Gör mig ödmjuk. För lägg märke till att ödmjukhet är inte andens frukt. Om du kommer ihåg så räknar jag aldrig upp ödmjukhet. Därför att ödmjukhet är själva förutsättningen. Och visserligen är ödmjukheten ett verk av Guds ande också. Men ödmjukheten, för den som bygger på sin egen rättfärdighet, han räknar snart upp 6 av de 7 smakerna av andens frukt, medan den ödmjuke ser den 7:e som saknas. Och den ödmjuke kan också se och märka hur det är med hjärtat och stämma in med det som är Bibelns ord: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom Guds ande, säger Herren. Det kan den ödmjuke stämma in i. Så vill den helige ande på denna pingstdag ödmjuka oss och breda väg för sig själv in i våra hjärtan och liv. Och då får han också peka på svaghet, peka på torkan, på synd, på otro, på brist. Men pingst är en glädjens dag, en glädjens högtid, och glädje är ju också andens frukt. Men den som är svag och fattig och torr kan inte glädjas förrän anden först kommer med styrka och rikedom för den svage och fattige, med läkedom för den sjuke, med förlåtelse för syndare och med friskt vatten till torra hjärtan. Så låt oss öppna våra hjärtan för honom, Herren och livgivaren, tröstaren och hjälparen, bönens och nådens ande. Ja, kärt barn har många namn. Han värmer våra kalla, livlösa hjärtan med en ström av förlåtelse, av evangelium, av sakrament som den helige ande öppnar i vår gudstjänst. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som denna dag med din helige ande upplyst dina trognas hjärtan, ge oss nåd att besinna vad som är rätt, så att vi får glädje av hans tröst genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på pingstdagen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja kapitel 12. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare, till Israels helige är stor, han är mitt ibland er. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord ifrån apostlagärningarna. När pingstdagen hade kommit var alla apostlarna samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Kyrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör pingstdagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom din ande, Herre vår Gud. Så ge oss av din ande, ande med vishet och förstånd, med råd och styrka, med kunskap och fruktan, anden som vittnar och ger Jesus. Utan dig, Fader, Son och Helig Ande, kan vi inget göra. Amen. I evangeliet som vi hörde så möter vi en liten kryptisk fråga. Ur vems innersta är det som det strömmar fram en sån här levande källa? Är det i den troendes hjärta som det ska flöda fram en källa? Eller är det ur Jesu innersta som det ska flöda fram en sån här källa? Vad är det Jesus menar att skriften säger som skriften säger? Om du nu tycker att du har hittat ett svar på den här gåtan, så kommer nästa gåta. Där det står: detta sade Jesus om anden. Vad har anden med det här att göra? Vi ska först i den här predikan försöka reda ut vad Jesus menar. Och så sedan tala om vad andens avsikt är. Eller avsikten med anden, vad den är. Om man läser Johannes evangeliet som en helhet, så förstår man snart att stunden för Jesus när han blir förhärligad är när han dör på korset. Och lägg märke till att Johannes beskriver hur Jesus dör så här. Jesus säger: det är fullbordat. Och så ger han upp andan. Och ska man översätta det här ordagrant, så står det att han, när det var fullbordat, överlämnade anden. Andades ut och så var det över. Och så tänker Johannes: ja, men där kommer ju anden, när Jesus andas ut sin sista suck. Som en konsekvens av att nu är det färdigt. För anden kommer när Jesus har blivit förhärligad där på korset. Och så beskriver Johannes det så här sen: för att säkerställa att Jesus verkligen var död, så kom en soldat och stack upp hans sida. Och ut ur Jesus sida kom en ström av vatten och blod. När anden kommer ut ur munnen på Jesus, så flyter det fram en ström av vatten och blod ur hans innersta. Ja, det, man menar ju att därför att spjutet träffade hans hjärta, så kunde det rinna ut också vatten ur hans sida. Och så ser Johannes allt detta och ser nu att nu händer något stort. Nu händer profeten Zakarias profetia, där han sagt att på den dagen då ska bönens och nådens ande utgjutas, så att de ser upp till honom som de har genomborrat. Ser inte bara med sina fysiska ögon, utan med trons ögon. Och dessutom skriver Zakaria i samma sammanhang att på den dagen så ska människor ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Och så ser ju Johannes, som kan sin bibel, han ser framför sig hålet i sidan. Han ser anden komma ur Jesu mun. Och han ser i tro. Den genomborrande är inte vem som helst. Och när anden kommer så ser han att det där hålet som öppnas upp, det är Guds källa, denna utlovade källa till rening. Att detta vatten som nu strömmar ut ur denna döda människa, det är levande vatten. Det här är vad skriften säger, eller hur? Därför finns det ju inget bättre att tro än på denne Jesus. Även om man hänger där genomborrad och alldeles livlös. Och till den tron vill anden föra en människa. Det är också. Och till denna öppna källan i hans sida. Så att denna källa får liksom kopplas på dig och ditt hjärta. Och så blir det där inne i ditt hjärta en ström av levande vatten. För det här har med ditt inre att göra. Där har du ditt samvete. Och denna ström har något för ditt samvete. För din djupa törst, det har med detta att göra också. För din oro så har denna ström något att komma med. För dina dystra, mörka tankar så har denna ström något att komma med. Och för din döende, inre människa så har denna ström något att komma med. Men hur får du en sån ström, tänker du kanske? Det inre livet kan ju kännas så väldigt torrt. Och livlöst. Det där, denna inre ström, det känner jag inte av, det märker jag inte av. Men Jesus sa detta, inte om dig, utan om anden. Du behöver honom. Men först, för att han ska få bli denna levande källa i ditt inre, behöver han väcka din törst. Inte efter vad som helst, utan efter det friska vattnet. Fast vi dricker, det kanske du inte anar, men vi dricker så mycket fast på fel ställe. Och så vill han nu föra till denna rätta källa. Där vi för första gången kan släcka vår törst. Och där denna inre ström kan få flyta fram och vara en verklig ström. För varje dag, för varje omständighet i livet. Men då måste anden för det första väcka törsten. Det är det första. Anden måste väcka törsten. Om du ställer fram, jag råkade ha ett glas här. Om du ställer fram tre glas till en törstig människa. Ett med vin, ett med saltvatten och ett med friskt vatten. Så är det bara det tredje glaset som kan släcka törsten, eller hur? Vinet kan ju liksom brusa en människa, det kan ju kännas rätt så behagligt, men efteråt kommer baksmällan och törsten tillbaka. Och saltvatten, ja, man kan känna sig otörstig för stunden, men sen är törsten ännu värre efter en liten stund. Det är bara det levande vattnet som kan släcka törsten. Så vad anden vill göra är att han vill avslöja att vi släcker vår törst med något annat än det levande vattnet. För innan han kan komma med det levande vattnet så måste vi först släppa taget om de andra glasen. Men det här har vi svårt för att förstå, svårt att ta till oss, för vi har valt de här. Det här har blivit vår törstsläckare och så vill vi inte ha fel. Men här måste det börja. Jesus säger på ett annat ställe att när anden kommer ska han överbevisa världen om synd. Och så förklarar Jesus, det vill säga de tror inte på mig. Det vill säga de tar fel glas. Då måste han avslöja om att de tror på andra saker istället. Alla tror vi på något. Och så når anden fram när vi börjar inse att det vi törstar efter, det kan inte det här svara mot. Vi blir inte nöjda, vi är fortfarande törstiga, vi är oroliga, vi är inte tillfreds. Ett exempel på ett sånt här annat glas är pengar. Nu finns det andra saker som kan ha samma effekt som till exempel makt, ära, status, relationer. De fungerar också som salt, vatten eller vin om du så vill. Men pengar, som ett exempel, det verkar så attraktivt. Ger så många möjligheter, kan liksom fixa till livet på så många sätt och tycks släcka den där törsten, tycks smaka så gott. Och det finns många fördelar med pengar, absolut. Men när det ska bli denna sak som släcker törsten och lugnar vårt inre, ger oss ro, mättnad, så är det inte bättre än saltvatten. Och jag tror att du kanske känner igen det här från livet. Har du märkt att ju mer pengar man lyckas skaffa sig, desto oroligare blir man för att bli av med dem? Den där oron som pengarna skulle fixa till, den blir bara värre. Eller har du tänkt på att när man hade lite pengar, låt oss säga när man var student, så önskade man sig bara lite mer pengar så att man åtminstone kunde piffa till lägenheten eller göra något lite roligt någon enstaka gång på året. Men när man sen fick mycket mer pengar, då önskade man sig så mycket mer pengar för att kunna göra, ja, vadå, större saker, mer saker, och fylla sitt liv med ännu mer. Därför att mer vill ha mer. Man blir aldrig nöjd, man blir aldrig tillfreds. Därför att törst som släcks med saltvatten gör törsten värre. Nu är pengar en Guds gåva som vi ska ta hand om och förvalta på ett gott sätt. Men om det blir det där som ska svara mot min törst, vår djupa törst, så kan den aldrig släcka den. Oron försvinner inte och törsten släcks inte. Och nu behöver vi förstå här att anden är en person, en person, och han är mycket mer verklig än vad vi anar. Och dessutom är han en god person. Om han ser att du försöker släcka din törst med något annat än det friska vattnet, så bryr han sig. Din törst måste släckas med något annat än det som du ger den. Så du som räknar med den heliga ande, du behöver bli lyhörd för hur anden verkar i ditt liv. Det som kan tyckas som en vanlig motgång i livet, ännu en motgång, det kan vara den heliga ande som liksom pekar på det där glaset är fel glas. Så att andens verk kan faktiskt vara att skapa mer oro i ditt liv än tvärtom. Därför att oron måste på något sätt komma åt den falska källan. Jag undrar om inte det är denna oro som kyrkofadern Augustinus beskriver när han säger så här: du och Gud har skapat oss till dig, och mitt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig. Anden lämnar oss inte i ro förrän vi finner ro på rätt ställe. Som psalmisten säger: endast i Gud har du din ro, min själ. Det måste han säga till själen så här inåt, därför att själen har inte sin ro i sig själv, endast i Gud. Och till detta kommer en törst efter rättfärdighet som anden ger. Om jag blivit ledd till att fråga efter Gud, så kommer Guds lag eller Guds rättfärdighet i ett helt annat ljus. Så länge pengarna där är min egentliga Gud, så kommer sjunde budet ligga som en ständig huvudvärk där. Du ska inte stjäla. Det ligger där och skaver hela tiden. Så letar jag sätt att försöka försvara mig. Och vägen till rikedom, ni vet, Det kantas så ofta utav fusk och lite små bedrägerier. Lite här, lite där. Och så kommer det åttonde budet där och säger: du ska inte bära falskt vittnesbörd. Så försöker jag att hantera det kanske genom att flytta fokus från mig själv till någon annan. Andras framgång med pengar kan väcka det där avundet. Och då blänker det femte budet som en varningslampa. För mord är avundsjukans mest drastiska åtgärd. Och så rättfärdigar jag mig genom att förminska avundsjukan. Jag har inte gjort någon illa. Men vad är det jag gör? Jag försvarar bara min Gud. För jag vill behålla denna mammon. Men det gör också att jag är fortsatt orolig, törstig, osäker och försöker liksom plågsamt att rättfärdiga den här stackars guden i mitt hjärta. Men en annan väcker törst efter rättfärdighet, efter äkta rättfärdighet, så är det för att han först har väckt törst efter Gud. Jag vill inte försvara mig. Jag vill ha Gud. Det enda friska vattnet. Jag hoppas på Herren, men dessa onda vanor och mönster sitter kvar här så djupt i hjärtat. Och så vänder jag mig till honom med en svidande törst efter rättfärdighet, efter befrielse från alla mina synder och från all skuld som jag bär på. Och en befrielse efter allt annat än Gud själv, som jag tar till, som jag törstar efter, som jag griper efter. Så väcker Guds ande en törst efter levande vatten. Vatten som håller måttet. En törst efter Gud själv. Och efter rättfärdighet som är av Gud. Och på detta dubbla sätt beskriver Bibeln törst. I Psaltaren 42: min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. Och i Bergspredikan: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Om nu anden har detta som sin angelägenhet i våra liv, att väcka denna törst, så kanske ni också anar fortsättningen, del 2, nämligen att anden släcker törsten. Hur då? Nu behövde jag släcka törsten innan jag kan tala om törsten som släcks. Var är nu källan med Gud? Var är Gud så att det på något sätt når in i mitt hjärta? Och var är rättfärdighet som ska göra något av denna öken som finns här inne? Lägg nu märke till att Jesus sa: om någon törstar, så kom till mig och drick. Det vill säga, gå ingen annanstans utan till mig. För alla andra källor, de sinar, de tar slut. När vi hänger oss åt någon källa som inte håller måttet, så tycks de ju till en början vara förträffliga. Och så vet vi inte om att de tar slut efter ett tag. Vi kan till exempel tänka på pengarna igen då. I vår tid så har denna ekonomiska tillväxt gjort att vi har ett så enastående förtroende för pengar. De håller ju vad de lovar. Det blir bättre och bättre. Oh, vad vi hoppas på ekonomisk tillväxt i vår tid. Men Gud har satt en gräns för alla avgudar, för alla dessa falska källor, för att klart och tydligt tala om för oss att ingen källa släcker törsten utom den som gör det. Och den gränsen Gud har satt är döden. Där tar alla källor slut utom den källa som inte gör det. Och nu ska vi tänka på de orden Jesus sa: kom till mig och drick. Kom. Pröva. Ta en ordentlig klunk. Stanna här. Tyvärr tycks vi pröva källan Jesus först när alla andra källor visat sig vara så dåliga. Saltvatten. Men han står fortfarande kvar. Han står fortfarande kvar här, nu. Om nu anden vill föra dig till källan med Gud, till källan med rättfärdighet, till en källa som sträcker sig förbi döden, vart för han dig då? Om inte just Jesus, han som är den levande guden, han som har kommit med rättfärdighet, han som har kommit med liv. Den levande guden är i Jesu kropp, han är i Jesu blod, han är i det vatten som strömmar ut från hans sida. Där är den törstsläckare som håller måttet. Törsten efter Gud, törsten efter rättfärdighet, törsten efter liv. Allt samlat i ett. Och nu kommer inbjudan: om någon törstar, kom till mig. Pröva. Drick djupt. Och om du törstar efter rättfärdighet, så är det ju för att du är torr, liksom i strupen så här, på just rättfärdighet. Det är tomt, det är som en öken. Det är därför du är törstig. När du börjar ge upp dina försök att liksom rättfärdiga dig själv, att alltid ha rätt, att vara rätt, att se rätt ut, att vara rätt, och istället börja tänka: min skuld, min tomhet, min torka, alla mina egna ansträngningar är som en sån här gammaldags vattenpump som man pumpar upp vatten, och så har man ställt den mitt i öknen. Jag kan pumpa hur mycket jag vill, det kommer inte upp något. Törstig efter rättfärdighet. Och då står Jesus där och säger: drick. Vadå drick? Och varför ska jag dricka? Jo, därför att du är törstig. Och för att rättfärdighet faktiskt finns hos Jesus som en gåva, som en källa. Drick så mycket rättfärdighet du vill. Så mycket rättfärdighet du behöver. Det kommer ur källan. Och när du har släckt törsten, så är källan fortfarande öppen. Det kommer en morgondag imorgon, och du påminns kanske om bristen på rättfärdighet. Källan är öppen. Och om vattnet ur hans sida får dig att tänka på dopvattnet, så tänker du rätt. Paulus säger att dopet ikläder dig Jesus, så att saliga är de som törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Denna dopdräkt som är så vit, därför att dopet gör oss så vita, rena, rättfärdiga, så att Gud ser på oss och så ser han Jesus själv. Och hur är allt detta möjligt? Kom ihåg att när Jesus hängde på korset, så ropade han: jag törstar. Hittills hade Jesu törst varit helt släckt. Och den hade varit släckt, han var liksom nöjd, därför att han hade alltid haft tillräckligt av Gud. Han hade varit ett med sin fader. Han var hos sin fader och njöt av att vara hos sin fader till freds. Och han var i sig själv helt rättfärdig, så att han behövde inte vara sådär orolig, även om han var ensam och mötte motstånd. För han visste vem han var. Han visste vad han hörde hemma. Han visste vad han hade. Han visste vad han ägde. Han var helt tillfreds. Men där på korset, när vi hör de orden, jag törstar, så är det för att Jesus har gått in i en våldsam oro, i en brännande själens törst. Jesus valde att utsätta sin själ för den djupaste törsten, den törsten som är efter Gud, utan att den törsten kunde släckas. För han som var helt rättfärdig, han hade klätt sig i hela världens synd, och dit får du räkna in alla dina egna synder. Den hade han iklätt sig, så han kunde inte släcka törsten efter Gud, hur mycket han än önskade. Och han ropar ut, jag törstar efter Gud, och han kan inte släcka den med Gud. Och istället fick han dricka något långt mycket värre än saltvatten. Han valde att dricka ur Guds vredesbägare, den är Guds samlade vredesreaktion mot hela världens orättfärdighet och orenhet. Och det som han nu burit in i sin egen kropp, där står reaktionen, Guds vrede, och han väljer att dricka av den till sista droppen. Och när han hade gjort det, överlämnade han sin ande. För att var och en här inne också ska se och förstå att han törstade efter Gud till det sista andetaget, utan gensvar från Gud, för att du och jag aldrig skulle behöva törsta efter den levande guden utan gensvar, aldrig i evighet. Han avstod från sin källa och öppnade just därför en källa ur sin egen sida, ur sitt eget hjärta, ur Guds hjärta. En källa för dig och för mig, renande, förenande med Gud själv. Och där, och just där ska du hämta allt vad du behöver och törstar efter. Det som avgudar inte kan ge. Här finner din själ sin ro. Här finner din själ liv, även bortom döden. Här finner din själ rättfärdighet. Här finner ditt rastlösa jagande äntligen sin tillfredsställelse. Som det står i Saltaren 73. När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Till sist kort en uppmaning att vandra i anden. Att vandra med anden är liksom att vandra med lag och evangelium, kan man säga. Du får liksom förvänta dig att anden vill väcka denna törst efter bara honom. Och då får du vara beredd på att det finns kanske ett och annat som han pekar på, som har blivit viktigare, som har blivit angelägnare, som du har satt en stor förhoppning till. Du får vänja dig vid Guds ande som pekar på Guds lag. Men kom ihåg att han vill dig väl. Du ska liksom inte missförstå den där syndanöden som kommer, som kan skapa så mycket vånda och oro. Utan det är den helige ande som har väckt den nöden för att visa dig till källan med det levande vattnet efter Jesus själv. Och strömmen från hans sida. Och den strömmen ska få dig att tänka på något särskilt. Vattnet ska få dig att tänka på livet i dopet som ger dig ditt rätta barn. Att du får vara Guds barn. Och du har blivit ett Guds barn så sant du är döpt. Och så vill anden varje dag väcka det där ropet, barnaskapets ande vill räcka ropet efter Abba fader, sträck dig uppåt, sträck dig hemåt. Och strömmen av blod ska få dig att tänka på nattvardens hemlighet, den som ger dig din rätta frimodighet, nämligen syndernas förlåtelse som kommer med detta blodet, och din verkliga styrka, nämligen att Kristus blir ett med dig och kommer in i dig, Kristus i dig, din verkliga styrka. Och dessutom så sa Jesus, som skriften säger, du behöver låta skriften få bli din livskälla, Bibeln. som lär dig att känna igen Guds ande i ditt liv. Och när sedan anden sätter dig i sin skola, så är det för att lära dig att skilja på det friska vattnet och det salta vattnet. Och att du inte ska nöja dig med mindre än att din själs törst varje dag får släckas av det levande vattnet. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro i enlighet med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.